Jeg kunne tatt frem en hel del tekster fra Ellen White, men jeg skal ikke ta det, for jeg skal være kort her. Hun skriver mye om private initiativ, som du vet fant sted på hennes tid, og som også finnes sted i dag. Du vet eksempel på det her, private initiativ. Og i den forbindelse skriver hun en gang at når en mann sier at han føler seg kallet av Gud, eller kallet heter det på norsk, føler seg kallet av Gud til å gjøre et eller annet, så sier hun, overlat det til hvem? Pressen? Bestyrelsen? Union? Paven? Overlat det til ham og vår Herre. Hørte du det? Men ellers, til ham og vår Herre, forbyr ham det ikke. Og når du, for eksempel Adventistsamfunnet gikk den feil en gang, og de ville forbyde folk, for eksempel Madison Institution, som mange av dere som sitter her kjenner, det er en av de private organisasjoner som ble bygd opp på Sutherland og McGann i sin tid. Disse ville samle penger til sitt arbeid, og da kom unionen, eller ikke unionen, men generalkonferensen kom i sving med å lage et forbud mot det, og si at man må ikke gå rundt og samle penger i menigheten sånn til sånne private initiativ. Og de sier, siden det er så mange behov, og det er så mange som vil samle penger, så må vi få orden på tingene. Og jeg, da jeg leste det første gang, så synes jeg det var et vidunderlig vedtak. Vi må få orden på tingene. Og de skal kun samle penger som har fått lisens fra unionskonferensen, eller generalkonferensen, eller fra de ordnende myndigheter. Ellers så må man ikke befatte seg med sånt. Og jeg vil si at hvis jeg har vært i stedet, det er ikke for å forkleine noen, for jeg vil bekjenne at hadde jeg vært i stedet i en sånn bestyrelse, så ville jeg rakt hånd om og sagt at det var en god beslutning. La oss få orden på tingene, så ikke Guds rike går helt i fisk. Ellen White, når hun leser det kom ut i våre blader, så hun blir syk av å lese noe sånt. Forbud. Hold opp med disse forbud. Vi har for mange av dem. Og sier, hvis ikke generalkonferensen holder opp med disse ting, så vil Guds mishag hvile over dem. Og hun kaller generalkonferensen for brødrenes anklage. Det er alltid en annen vei, ikke sant? Hvis du har en mening om brødrene som ikke er helt sånn, så tror du at vi er brødrenes anklager. Nei, hun kalte generalkonferensen for brødrenes anklager. Hvem anklager de? Noen som følte seg kalt av Gud til å gjøre et arbeid, og de var kalt av Gud. Altså, Helligånd ledet dem. Det samme historie her. Skal vi forbyde dem? Nei, ikke forbyde dem, sier Jesus. Har du med på i noten? Vi skal passe på. Du vet, det er mange idioter i verden. Og det blir flere og flere jo lenger tiden går. Synd blir mer og mer omfattende, og man fødes som gærning i høyere grad enn man gjorde tidligere. Og det er klart at slekten forringes på alle måter. Sosialt og psykologisk og biologisk, og på alle måter så går det dårligere med oss, og vi er ikke så kloke. Og derfor er det skrevet så mye for å hjelpe oss. Men hør, til tross derfor må ikke vi tro at man er nødt til å ta hånd om folk i deres forhold til Gud. Vi skal hjelpe hverandre og støtte hverandre og veilede hverandre og advare hverandre og formane hverandre og nøde hverandre og be for hverandre og bli ved inntil folk blir omvendt. Men å formynde dem, aldri. Det er hellig brødre. Alle er med på den tanken der. Vel, jeg skal fortelle en som ikke mente at det var en god idé. Han står omtalt her i Thessalonikerne annet brev. Og det er godt å lese tekstene som du kjenner godt fra før, for du har riktig lært dem. Vi ser hva det står her. 2. Thessalonikerne 2. La ingen dåre ede på noen måte når det gjelder Kristi ankomme og verdensforløpet slutt og verdens ende. Nei, for først må frafallet komme. Hva er frafallet? Jo, står det. Det er når syndens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Du vet, fortapelsens sønn, det er det uttrykk som går igjen når vi snakket om åpenbaringsboken. Det er de som skal bli ved en kort, som skal vare en kort tid for så å gå under. De skal få makt en time sammen med dyret, men så er det slutt. Det er fordi de er fortapelsens sønn. De har ingen fremtid. De er fortapt. Og det er lovløshetens, syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han som står imot og opphøyer seg selv, han opphøyer seg selv over alt som kalles Gud og helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Hvem gir seg selv ut for å være Gud? Det er den som blander seg i forholdet mellom Gud og menneske. Og derfor når vi sier sånn her, som vi snakket om i tidligere dag, nå har det første tavle 1-4 og 5-10 her, så sier de, ja, da var det endelig stat og samfunn blander seg i det her, men la ingen blande seg her. Når man blander seg i dette forholdet Gud og menneske imellom, så opphøyer man seg på vegne av andre. Och det är det som är ärkesynden. Och så står det här, och det är det som är antikrist. Folk tror Napoleon är antikrist, eller Gro Harlem, eller Waldheim, eller vilka antikrist. Antikrist är det system som rockar vid det. Därför är inte kommunismen antikrist. Alltså man förbjuder allt, men här ska man förmedla allt, inte sant? Det är ju kristen, man ska ju ha människan in till Gud, inte sant? Men man ska alltså den i vägen här. Förstår du? Därför står det, han står emot allt som, han står emot och upphöjer sig över allt som kallas Gud eller helgedom. Så han sätter sig i Guds tempel och ger sig själv ut för att vara Gud. Minns ni att jag sa, är det detta där jag ännu var hos er? Och nu vet ni vad som håller igen, där han först må uppenbara sig sin tid, för lovlöshetens hemlighet är allt liksom. Det är något som heter lydighetens hemlighet och evangeliets hemlighet, och den hemlighet som har varit skjult från inledning tid, vi snackade om första dagen vi var här. För lovlöshetens hemlighet är allt virksom, bara att den som nu håller igen ryddes av vägen, så han kommer till syne. Och detta här ska alltså bli sett av alla. Detta bedrag som går ut på att någon kan styra andra i förhållande till Gud, det är bedraget. Så du, det är ett hus i Köpenhamn som jag kört förbi i många år. Jag har fortalt den historien minst 500 gånger, men det syns den är verkligen god. Det är ingen historie, men i flera år, det ligger Holmens kyrka, du vet, där vid Kristiansborg och Folketing och allt det där, det där celebre centrala Köpenhamn, vår makten sitter i den danska nationen. Så går du över en bro där, det ligger Holmens kyrka, en liten söt kyrka hvor dronningen går, och det är väldigt flott, en väldigt intressant sted i det hele tatt. Men det syns, vis-a-vis kyrken där på vänster sidan, du kommer från Folketinget, så ska du se till vänster när du kör där. När du har sett Holmens kyrka, du skynder dig att se till vänster. Det står ett väldigt flott hus med marmor utanpå, och det är sådana runda hjörnen, du kan känna det igen. Och så står det med väldigt bokstaver skrevet över hela väggen: överförmynderiet. Och överförmynderiet, vem är det? Ja, det är de som ska ta hand om dem som inte kan själv. Och det är väldigt gott att vi tar hand om de som inte kan klara sig själv. Och därför var det gott ment med överförmynderiet. Men när du tar och överför överförmynderiet till det religiösa sfären, hvor du tar det av alla de som inte vet sitt eget bästa. Jag som ju är präst och predikant och lönnet av tiden, och jag är ju så klok och jag har läst Bibeln i år, så mig ska du överlåta din skedne till. Så det är blasfemi. Och det är det som ondskapen, det är det som är antikrist. Han som kom, han, och hans kommer sker efter Satans kraftig virksomhet med all lögnens makt och tegn under. Hetens förförelse för dem som går förtappt, för de icke tog emot kärlighet till sannheten så de kunde bli frälst, och så vidare. Därför sände Gud en kraftig utfallelse så de tror lögn. Vad är lögn? Att någon kan göra det här. Väl, jag ville introducera det där till dig på den måten där. Jag hade en hel del som overhead hvor jag hade tänkt att fortälla dig om EU. Men det går inte an att se det här, det är för lyst. Så jag vet inte hur jag ska göra det. Jag måste se och stocka mina kort nu och se om jag kan finna en annan måte att göra det på. Men jag kan göra det på den måten att man eventuellt tar. Det var det jag tänkte på. Kan man kopiera upp min overhead? Och så delar man den ut så alla får ett exemplar, så kan vi läsa den samman. Vill det vara en måte att göra det på? Må du betala för det, ikke sant? Jag vet inte vad det kostar. Vad kostar det per sida? 30 öre. 30 öre är ju ingenting i dagens prisläge. Så vi ska, 30 öre, det syns ju ingenting. Vi tar det 50 öre stycket, det syns ju var okej. Okay. Men det är en del overhead. Och vi ska få den kopierat nu här på stedet här, så kan ni dela det ut, och så slipper vi utnom allt det här overhead halloj. Vi prövar det, och så kommer vi tillbaka till saken senare. Jag förlovat mig en gång med en dame som jag nu är gift med, och nu är det så att jag också förlovat mig en gång till. Jag lovat att hämta henne i, vad heter det, Kongsberg, eller det heter, klockan 17:45, 17:45. Därför så vill jag be dig om i mellantiden, och kanske ja. Ja, det är okej, alltså. Bara tänk på hur man bäst kunde göra det här. Jag ger dig bara ett par minuter till, och så berättar dig något som aktualiserar detta problem. Det är något som heter Pauli encyklikas eller Pauli hyrdebrevet, det vet du vad. Pauli hyrdebrevet. Jag har ett sånt par hyrdebrev här i min hand. Det är bättre att ett par stycken tror jag här. Och det är många av dem. Det är uttalat många av dem. Bägge jag har här för hand, det är skrivet av dagens pave, Johannes Paul II. Ett hyrdebrev, det är ett brev som skrivs av paven till hans egna biskoper. I gamla dagar, där kommunikation var annorlunda, så skrev han dessa breven. De är skrivet på latin och de har namn eller titel efter de första 2-3 ord i den encyklika, inte sant? Eller det hyrdebrev. Och så blev det sent till biskopen och så skulle biskopen förmedla det här nedover till prost och präst och alla det där nedover till det kom ned i hela kyrkan. Och så skulle man styra menigheten genom dessa här. Idag så är kommunikationen annorlunda, så när paven utger ett hyrdebrev idag så blir det känt för världen samtidigt och översatt till alla viktiga språk med detsamma. Och det är väldigt intressant att läsa några av de encyklikar som kommer ut från pavekirken, för de hänger samman med det som vi snackar om i förbindelse med det nya Europa, med ny världsorden, med pavekirkens roll och status i folk idag. Och dessa två encyklikar jag har här, de är på var sin måte uhyre intressant och de är bägge nya. Den här har jag ett kopia på engelsk som jag fick på den katolska biskopens kontor i Köpenhamn. Det var inte till uppdrag på dansk. Jag kunde få någon sted som åkte upp till biskopen och spurgade om jag kunde få den encyklika. Det kunde jag få. Han var mycket vänlig. Siktet här gör det. Och den nästa encyklika utkom här i sist höst. Den är också skrevet. Och den rejer sig om också dessa aktuella spörsmål om pavens förhåll till alla. Och den måtte jag få direkt från Vatikanen. Jag syns jag kunde inte vänta. Så måtte, och det är väldigt effektivt. Jag faxet till Vatikanen och spurgade om att få den. Och det var sent med detsamma. På timen var den sent. De vet vad de vill och de håller inte stille med något. Och det är en ny måte att vara på som framkommer också i en annan sammanhang i denna boken som många har läst. Det blir väldigt läst vitt och brett, först och främst i USA. Det har varit på marken i 4-5 år nu av Malachi Martin. Och många har läst något i den boken eller läst något av den. Det är väldigt gott att känna till den. Nöjlerna, detta blods nöjler som den heter, The Keys of This Blood, som skrevs av Malachi Martin, som är en slags journalist. Han var professor i religion och teologi i Vatikanets förnämme bibelstudiecenter där. Han är en främragande man, jesuiterpräst var han. Han har gått över till att skriva och skrivit flera böcker. Det är väldigt gott skrivet. Han är en duktig man. Och han är väldigt konservativ, pro-pave, som person. Och han berättar i denna boken här om hur dagens pave och pavestolen och Vatikan i det hela taget ser på allt och alla idag. Därför är boken, det är lätt att läsa och till att anbefala. Även om den är 4-5 år gammal kan du ändå lära en massa av den. Här står omtalt all världens religioner, östens religioner, den muslimska religion, judendomen, de kristna samfunden, adventisterna, baptisterna, metodisterna, Jehovas vittnen, alla samman är tagit med. Hur värderar paven dem? GATT och GATT-förhandlingarna, EU, EF en gång, kapitalen, kommunismen har väldigt stor plats och den är skrivet lika för Gorbachev fall, så han också med. Och du kan köpa den hur som helst i en bokhandel alltså. Och den är i paperback idag och kostar inte så många pengar. Så ta och läs en sån bok. Och så ska du också ta, när du har anledning till det, ta och läsa dessa hyrdebrev av paven. Och det är en speciell typ av hyrdebrev du ska läsa som heter de sociala encyklikas. De sociala hyrdebrev. Det är hyrdebrev som skrivs om kring tema som heter pavestolen och pavestolens syn på stat, makt, myndighet, hierarki, orden i världen, hur världen ska räddas, hur fackföreningar, politiska partier, nationer, internationella avtal, internationell moral, personlig moral, medicin, allt under solen ska nämnas, hur menar paven det ska vara idag. Det står i dessa hyrdebrev. Detta här sista här talar om är det pavens etik när det gäller dessa etiska spörsmål av mer personlig och familjär karaktär. Detta hyrdebrev här som kom på 100-årsdagen för den första sociala encyklika som utkom i 1891, det här kom i 1991 på 100-årsdagen för det, fortäller hur paven föreställer sig förhåll till den tredje världen, till den rike världen, till hela världen och vem ska och bör styra världen. Och hvis du vill veta det så kan jag fortälla, det står här, det bör jag, för det har jag av Gud rättighet och plikt till, och ingen annan än jag har den, och den ska jag ha. Jag har internationell rätt, jag har en rättsorden, jag söker en rättsorden som går utöver en vär konstellation av stat, suverän stat, statsgränser, ett värt monopol på makt, må bøye kne for den makt jeg har når det gjelder hva man bør og ikke bør gjøre. Her står også søndag og søndagshelligholdelse og søndagslov omtalt. Det er til å få forstand av. Adventister har noen gang hatt noen litt forkvaklede ideer. Ja, det er et sterkt ord, forkvaklede ideer. Altså man, du forstår, hvis du skal være, når du vil være en våken og frisk adventist, så skal du ikke gå og lese hva pinsemenigheten sier om den katolske kirke. For det er stort sett bare vrøvl. Unnskyld altså, hvis det er pinsemenighet folk her. De har misforstått det der med gamle Nye Testamentet og det. Og det baptister sier i dag, det er helt oppe i været altså. Det er ikke verdt å lese altså. Men du skal lese hva den katolske kirke sier, for å vite hva den katolske kirke mener. Kan jeg gi deg den anbefaling? Du må holde opp med å lese om hva andre sier om adventistene. Du skal høre hva adventistene sier om seg selv. Hva baptistene sier om seg selv. Du skal gå til dem selv for å høre hvem de er, og ikke høre det fra deres fiender eller de som ikke forstår dem. Og i dag er den katolske kirke ikke forstått av kristne samfunn. Det er det siste du skal lese om. Du skal lese katolske kirke, du går til andre kirke, kristne kirkesamfunn. Du skal gå til pavekirken. Du skal lese pavens egne hyrdebrev. Du skal lese pavens og kirkens egne uttalelser om seg selv. Og det er 100 ganger bedre enn alt annet du finner noe som helst sted. Det er der du får fatt på tingene. Og det er ikke vanskelig. Det er offentlig tilgjengelig. Og de, hvis du fakser, så sender de med det samme, som sagt. Det er åpent for alle. I dag åpner de. Du kan få modem i dag på din computer og fakse det rett inn i Vatikanets bibliotek og lese hva du vil. Hvorfor gjør du ikke det hvis du har anledning og mulighet for det? Så vet du hva det dreier seg om, så slipper du å tale forbi. Det var det jeg skulle si sånn, avslutningsvis i denne omgang her. Da vil jeg i kveld, når vi kommer sammen, forsøke å stoppe mine kort og se om jeg kan finne ut av hvordan jeg skal fortsette det her, for å ikke å gå, hva heter det, gå på kryss av meg selv. Vil du si det? Jeg synes du skal ta pause nå og spise klokken 6. Takk for denne gang.